Det här är en podd från Svenska Yle.
Joe Biden hann knappt svära presidenteden innan han satte sig ner bakom skrivbordet i Vita huset och började systematiskt riva upp Trumps beslut och underteckna en stor bunt med egna presidentdekret. Redan nu så har Biden bland annat hunnit fatta beslut om en ny pandemistrategi. Han har stoppat utträdet ur världshälsoorganisationen WHO och återinfört USA i Paris klimatavtalen och murbygge mot Mexiko stoppas också omedelbart. Stefan Winiger, vad berättar det här?
Han levererar ju nu. Det här är ju anti-Trump-politik. Det är klart, man kan tycka lite tråkigt med någon som bara börjar med att upphäva det föregångarna har gjort. Men i det här fallet är det ju så att det är väldigt mycket kärnan i det har handlat om nu. Att lova att Joe Biden ska stå för något helt annat. Och för resten av världen kan man säga så här, det är ju de här sakerna man har varit så bekymrad över, att USA har dragit sig tillbaka, försvunnit, inte velat vara med, sagt upp avtal. Och på så sätt är det ju en viss lättnad kan vi säga utanför USA, att USA ser ut att nu komma tillbaka som det land som vi har känt förut och vara som det brukar vara.
Ja, jag tänker just att det här liksom att så att säga riva muren mot Mexiko, okay, den har aldrig blivit klar, men det är ju ganska så här konkret symbolisk liksom handling.
Ja. Jo. Och det ingår ju också där att det där säga upp det inreseförbudet från, vad var det nu, 11 muslimska länder som bara helt enkelt, bara helt principiellt, om du kom från de länderna, fick du inte åka in i USA, punkt slut, oavsett vem du var eller vilket ditt ärende var. Och det här var ju då så ett drastiskt beslut från Trump, och det har Biden nu upphävt, så att det här visar ju att vi vill kunna liksom tala med er. Ni som vill tala med oss åtminstone.
Ja, Biden har haft fullt upp nu genast. Och jag tänker att han börjar säkert också nu snart liksom lyfta luren. Och telefonen börjar gå het där i Vita huset när han ska börja då ringa runt till sina vänner och kanske ovänner. Men i alla fall liksom börja etablera nya kontakter så att säga till resten av världen. Vem tror du liksom Joe Biden först så att säga kommer att ringa upp eller för den delen besöka sen när det är möjligt? För vilka ligger liksom högst på listan kan man tänka sig?
Det är jättesvårt att säga exakt vem vilken här, men jag skulle kunna tänka mig att det är del europeiska ledare. Vi kommer ihåg att det var ju under Obamas tid redan väldigt svårt att då få det här handelsavtalet, frihandelsavtalet med USA, det här TTIP för de som kommer ihåg det. Och det hamnade ju totalt på is under Trump. Så att jag menar, och det har lite i skuggan av det här kinesiska handelskriget har det funnits ett litet handelskrig till Europa också med tullar på vissa varor där Trump har velat skydda amerikansk produktion från europeisk konkurrens så att säga. Så det har ju varit ganska så här kort i tonen på mötena med europeiska ledare och Trump på de möten. Jag menar, vi kommer ihåg bilderna på Angela Merkels ansiktsuttryck när hon skakade hand med Trump. Det var ju inte riktigt så här jättehjärtligt. Så att jag tror där finns det behov av mycket goodwill att faktiskt understryka att nu är vi tillbaka här. Och förväntningar också är enorma på. Jag är lite bekymrad för de här enorma förväntningarna på denna Joe Biden, att ska han kunna liksom leverera i alla frågor, och jag har ögnat igenom om hans valprogram här vad gäller den här utrikespolitiken, och det är just att stärka NATO igen, att igen ta en ledande roll inom NATO och vässa NATO. Helt i motsats till Trump som ville så att säga bara se till att alla andra nu ska börja betala, vilket är ju en berättigad kritik ur amerikansk synpunkt som Trump hade. Man ska komma ihåg det, han hade sina pointer så att säga som amerikansk skattebetalare. Varför ska vi finansiera världens polisstyrka, största polisstyrka och alla andra? Och USA bär alltid den största bördan inom NATO. Så att jag menar, så varför inte fundera på, kunde ni betala lite mer? Tack. Men där är alltså Biden lägger om kursen igen och USA ska komma tillbaka som styrkan för att kunna lösa konflikter i världen där det krävs militärt våld och inte nu gräva ner sig i konflikter med sina allierade. Och det är det ju framförallt som har varit lett till rynkade pannor och lite annat under Donald Trump. Så att he's back.
Ja, America is back, ja. Har ju Biden själv sagt, och då är ju förväntningarna skyhöga. Men vill USA verkligen göra comeback som världspolis, och vad säger resten av världen? Ser vi nu en återgång till det gamla? Ser vi något helt nytt? Eller blir det bara så att säga bättre bordskick inom världspolitiken så att säga efter det här tumultet under de senaste 4 åren? Kommer Biden att visa stor försonlighet också mot omvärlden som han ju nu talar om där inom Amerika? Där ska vi fundera mer här kring i nyhetspodden. Jag heter alltså Johannes Taberman och med mig har jag Stefan Winiger. Du är alltså programledare för många av debatt- och diskussionsprogrammen här på Svenska Yle, men här i egenskap av långvarig utrikesredaktör. Biden har ju förstås av förståeliga skäl främst fokuserat på liksom de här inrikespolitiska utmaningarna. Liksom America's problems first, kan man säga. Men om vi tänker på den här liksom försonande tonen han försöker ta och det ledarskap han försöker ta liksom inom USA, kan man, tror du, se något liknande liksom på utrikesfronten, eller är det en annan sida av Biden vi kommer att se?
Alltså, han lovar i sitt valprogram också att USA ska återigen bli en ledande makt i världen, en spelare i världspolitiken. Sen har förstås världen inte stått still här i 4 år. Och jag menar, det största frågetecknet är väl egentligen det här avtalet med Iran som ju förhandlades med hjälp av Europa och Ryssland mellan USA och Iran med under stora mödor. Det var inte så lätt avtal att få ihop. Och sen gick ju Trump väldigt hastigt och lustigt bara sa upp det där, att det där tror jag inte på. Så att, men exakt vad som händer där för iranierna, vad ska de tro? Nu kommer en president som säger att det här är bra igen. Den förra sa att det är dåligt. Vi kan inte leva så här. Och de har ju börjat anrika uran nu igen. Därför att de har inte varit bundna av ett avtal som är uppsagt från USA. Och så där, så att hur det där blir, det ska bli jättespännande att se. Sen är ju förhållandet till Ryssland kommer ju ändras ganska mycket under Joe Biden. Vi minns det här märkliga vurmandet för president Putin av Donald Trump. Mm. Och här kommer det förstås vara en annan ton. Så den här märkliga autokratdyrkan på något sätt. Och det går egentligen igen i hela världens liksom internationella politiken att det är de här autokraterna, de vill inte ha de här multilaterala samarbetena, alltså de här stora organisationerna, de är emot EU. Och till exempel så Ryssland, Vladimir Putin, presidenten, han vill ju gärna liksom tala med alla europeiska statschefer för sig. Han vill mindre gärna tala med EU. Han vill gärna ha en relation till Finland och en till Frankrike och en till England för att kunna liksom spela ut vissa saker där och försvaga helt enkelt det här stora samarbetet som vi försöker bygga upp här. Och de flesta autokrater, de är inga vänner av FN och så vidare och så vidare. Så att det kommer säkert Joe Biden att ha en helt annat förhållningssätt.
Jag tänker liksom att bland liksom, vissa är ju förstås nu förväntningarna och förhoppningarna väldigt stora på att Biden ska på något sätt återställa någon form av ordning här i världen. Samtidigt så kan man ju fråga sig liksom hur den här tilliten till USA ser ut efter de här 4 åren och hur länge det tar liksom att skapa det här förtroende. Och här ska vi ju komma ihåg att inte ju Biden någon samarit här heller, eller julgubbe som går ut och förverkligar andra strömmar, utan nu driver han ju ändå USAs intressen.
Och USAs intressen är ju många gånger snarlika, och här igen, alltså det är ofrånkomligt att ännu liksom tala om jämföra med Donald Trump. Donald Trump försökte ju mäkla fred i Mellanöstern och han har fått till stånd samarbeten mellan arabstater och Israel och allt möjligt som inte har varit möjligt tidigare, där ju det har varit svun, alltså hela arabvärlden mot Israel. Så där är frågan, ska Biden förmodligen inte ha en helt annan inställning där? Så det är svårt att se om det blir någon jätteförändring där. Å andra sidan har han lovat i sitt valprogram också att han ska dra sig ur de här oändliga krigen. Och det var något som Donald Trump också ville. Och det finns ett stort stöd i USA för att de här evinnerliga konflikterna, där de send in the Marines och sen kommer Marines aldrig mera hem för Christmas ungefär, utan det dröjer i decennier, och det där Irak-desastret och Afghanistan och så vidare, det vill Joe Biden också avsluta, säger han nu i alla fall.
Samtidigt så hinner ju mycket hända under 4 år. Jag menar att USA är en stor makt som kan mycket liksom styra det liksom geopolitiska spelet, men inte styr man ju av alla världens händelser, så det kan ju dyka upp vad som helst som Biden sen tvingas ta ställning till, och då sätts kanske den här inställningen på prov, och då kanske det också visar sig att var står USA nu? Är USA tillbaka som världspolis, eller är det där liksom förgångna tider?
Intentionen är att komma tillbaka, men ta bara det här med Syrien här om året. Alltså, så fort på något sätt röken hade skingrats lite grann där på slagfälten efter Islamiska staten, då får de ju hem amerikanerna. Till stor bekymmer för många, för särskilt kurderna, som de hade samarbetat med kurderna i Syrien. Och jag menar, plötsligt var det deras mäktiga stöd borta, därför att nu tyckte presidenten att det var klart. Och jag menar, så den där uthålligheten att även i jobbiga situationer stanna kvar och se till att behålla segern efter att den militära konflikten är slut, det kräver ofta tyvärr mycket mer än bara att man har vunnit på slagfältet, utan det är en långsiktig process, och där säger nu Joe Biden att där kommer vi att finnas med och vi kommer att vara pålitliga partners. Så ja, på så sätt kommer USA nu tillbaka så som vi har varit vana vid på ett annat sätt.
Just om man tänker på Mellanöstern och det här då som Trumps ganska plötsliga liksom beslut om att dra bort amerikanska trupper från liksom så här viktiga liksom konfliktområden har ju liksom skapat under de senaste 4 åren ett sådant globalt maktvakuum som ju också gett möjlighet för sådana autokrater och andra liksom ledare att driva sin politik mer fritt fram. Så jag menar, det är ju inte alla som är lyckliga över att världspolisen nu kommer tillbaka.
Nej, man kan ju fundera just hur Turkiet har spelat i sina grannländer, hur Brasilien bränner ner regnskog och har så att säga en president i USA som klappar händerna och gör tummen upp på något sätt. Det är ett annat läge än om man har ett världssamfund inklusive USA emot sig eller ett världssamfund där USA står vid sidan. Så det kommer nog att märkas. Och jag menar sen själva samtalstonen, att det här bizarra twittrandet med versaler och liksom extrema åsikter som har så att säga legitimerat andra envåldshärskare eller sådana som hoppas eller vill eller spela på det kortet på något sätt. Det har liksom legitimerat deras. Vi har varit tvungna att ta dem mera på allvar och hade det kommit fördömanden från USA att så där gör man inte. Då hade andra legat lite lägre förmodligen.
Vi kommer ju säkert, kan man ju anta sen liksom en återgång till liksom de här mer traditionella diplomatiska samtalen som förs bakom stängda dörrar och som är mer sansade. Man kan ju förstås sen också invända att minska det här på transparensen, jag vet inte.
Ja.
Att det blir ett sådant geopolitiskt myglande som vi inte har koll på. Men
det kan man ju säga. Sen vissa saker, vissa förhandlingar mår helt enkelt inte bra att varje steg förs offentligt, utan det kan vara lättare att komma över prestige från ena andra sidan att om man kan stänga in sig i ett rum och sen kommer man ut gemensamt och säger nu är vi överens. Det finns så väldigt mycket att vinna jämfört med en konfrontativ retorik och politik hela tiden.
Jag tänker på kriser och krisers liksom möjlighet att föra med sig något gott. Nu liksom har vi den här globala coronakrisen och nu när Biden nu genast sätter igång med att liksom ta tag i den här pandemin, förstås är det här nu främst de åtgärder som gäller liksom inom USAs gränser, men ändå så tar man en liksom större också, kan man tycka jag se det som en global roll i den här krisen, och sen då klimatkrisen som man nu vill aktivera sig i. Öppnar inte sig här just så att säga via de här kriserna en möjlighet för USA att liksom så att säga visa att man menar allvar och man är tillbaka? Att ta en ledande roll i de här kriserna utan att behöva liksom gå med i ett krig till exempel?
Ja, när man har haft en ledande roll att ifrågasätta pandemibekämpning tvärtom tidigare, så är det naturligtvis en helomvändning och att nu plötsligen så tror USA även på högsta nivå på vetenskapliga rön, tror att de medicinska åtgärder som ska vidtas fungerar, tror att det här är på riktigt. Och nu plötsligt har vi ett USA som står åtminstone för vetenskap och kunskap.
Om man tänker överlag liksom på den här coronapandemin så har ni ju kanske lite visat att det har saknats ett globalt ledarskap för att alla drar hemåt. Så där finns ju liksom en sån här roll att fylla. Det är för så stora skor att fylla för USA, men åtminstone kan det öppna sig en sån här möjlighet.
Ja, självklart att när naturligtvis ett stort land med det symbolvärde som USA har visar att vi ser inte bara till vårt egnaste intresse, utan vi är beredda att inordna oss i ett större samarbete för det gemensamma bästa, så är det naturligtvis en enormt viktig signal.
Just om man talar om den här coronapandemin så hade ni också liksom förhållningssättet till det också präglat hela den här dåliga relationen mellan USA och Kina, för att Trump var ju snabbt ute och kallade för det liksom kinesiska viruset. Så om vi tänker just på Kina, vad kan man förvänta sig här? Jag menar, Kina är fortfarande en sån här stormakt som USA måste förhålla sig till och kan ju inte stryka med hårs där.
Nej, och där finns många av frågetecknen och många av problemen också egentligen som Joe Biden får ta tag i. Och även här, det här handelskriget, jag vet inte, alltså, där har ju funnits faktiskt. Och återigen, jag är ledsen att jag måste liksom ta upp Donald Trump här. Han hade en point där vad gällde det handelskriget med Kina. Kina har varit kritiserat för sina metoder. Kina ger alla möjliga länder i hela världen prisvärda krediter som de sen har svårt att betala tillbaka och handlar i skuld till Kina. Kina utövar makt överallt och expanderar sin sfär så att säga. Och Kina har spelat inte helt rent i handelspolitiken. Man säger att Kina har hållit sin valuta undervärderat, det vill säga det får ju till följd att sen kinesiska produkter är billigare för oss att köpa än vad de borde vara. Och där är ju många amerikaner helt med på Donald Trump, att kineserna måste vi hålla kortare i handelspolitiken, och där blir det svårt för Joe Biden att plötsligt nu säga nej, men nu går vi tillbaka.
Ja, och det, en av de här få punkterna var liksom republikanerna och demokraterna har varit väldigt överens om att Kina är det här stora hotet vi måste liksom...
Ja, och det berör ju sen oss också, därför att det säkerhetspolitiska konfliktpotentialet för USA, det finns inte längre här i Europa på samma sätt, utan det finns där i Stilla havet. Och därför orienterar man sig mycket mer ditåt, och det är mer välvilja och tradition att USA även stannar här och vill vara vän med oss. Men deras resurser, jag menar, vi lever i en värld där om några år så kommer ju största delen av världens konsumenter och största delen av världens produktion med ekonomiska makt finnas i Asien och inte längre i Europa och USA.
Betyder det liksom att fast Biden är en uttalad Europa-vän, så ändå kommer hans liksom fokus att vara mera riktat mot Asien?
Det kommer vara svårt för honom att göra något annat, för det är där, jag menar, kineserna, de har deras försvarsutgifter är delvis hemliga, men de är alltså extrema. Det är egentligen bara kineserna. Nu ryssarna har ju massa kärnvapen, men annars så här rent militärt, det är kineserna som är de stora utmanarna till USA, och med kraft av sin ekonomi och sin miljardbefolkning har de alltså potential att bli störst och mäktigast.
USA och Biden-administrationen har ju nu hela världens blickar vända mot sig. Jag menar, varje enskilt uttalande, ställningstagande liksom analyseras och granskas i fogarna för att på något sätt få en uppfattning om var USA exakt nu står geopolitiskt. När tror du att man liksom kan börja säga var USA står, och om det har liksom skett bara en stilförändring utan också en substansförändring i den där utrikespolitiken?
Alltså, de viktiga stegen tog ju Joe Biden direkt genom att gå med i klimatavtalet. Så på så sätt visar det här redan, det här är inte bara ord utan det är också handling. Sen naturligtvis, det kommer nu att komma kontakter med NATO-partners och så vidare att visa att vi är tillbaka. Det är de stegen det kommer att gå antagligen. Att överallt där det var problematiskt under de gångna 4 åren, där kommer man först nu visa att nu gör vi annorlunda. Både för amerikanerna och för resten av världen.
Stefan Winiger, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tusen tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.